Har ni någon gång skickat ett sms eller ett mejl som har tolkats helt annorlunda än vad ni hade tänkt? Det har hänt mig många gånger. Det man lär sig är att saker som kan vara känsliga ska man aldrig ta på e-post. Det skrivna ordet, det är så otroligt svårt att fånga upp. Tonläget, det finns ju inte, det är bara bokstäver. Det är så svårt att fånga upp, sägs det här ironiskt eller uppfordrande eller kärleksfullt. Och idag, det kan ju också vara som med Bibeln. En gång i tiden så var det ju Guds röst som talade till män och kvinnor i olika sammanhang. Men vi läser det ju som ord, text. Och det är vi väldigt tacksamma för. Men jag tänkte vi ska börja med att be att tonläget blir rätt. Det är så viktigt. Gud, Fader, tack för att vi får vara tilltalade av dig. Tack för att du är en god Gud som älskar varje människa så otroligt mycket. Och du har valt att tala. Jag ber dig att när vi läser ditt ord idag, så ska vi höra ditt tonläge rätt. Din godhet, din kärlek, din nåd, din omsorg. Gör ditt ord levande för oss, vi ber dig. Amen. Nästa vecka är det första advent. Och vi, än en gång så påbörjar vi resan, vandringen mot juldagen då Gud själv blev människa, föddes som ett litet barn. Men innan första advent och innan jul kommer kyrkoårets sista söndag, domsöndagen. Bibelns berättelse har ju en början. Första Mosebok. Gud skapar. Ur ingenting skapar han någonting. Han säger ljus blir till och så skapar han växter och berg och floder och människor. Och så följer vi hela den berättelse Gud tar sig an mänskligheten. Men denna berättelse har ju ett slut också. Idag ska vi läsa om det slutet ur Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken är ju en speciell bok. Man kan både bli fascinerad och skrämd ibland samtidigt när man läser den. Och jag tror inte det finns någon annan bibelbok som vållat och fortfarande vållar så mycket debatt kring hur man ska förstå den, hur man ska förstå budskapet. Boken består av en rad olika syner som en man som hette Johannes fick. Och vi ska läsa hur det börjar innan vi går till dagens predikoord. Vi läser från första kapitlet och de elfte första verserna. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Han sände sin ängel och lät sin tjänare Johannes veta det. Han som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt han har sett. Salig den som läser upp och salig de som hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i den, till stunden är nära. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer och från de sju andarna framför hans tron och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod. Och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet. Amen. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Också de som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen. Jag är alfa och omega, säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer, allhärskaren. Jag, Johannes, er broder som med Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun, och den sa: vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikeia. Det här budskapet som Johannes får riktar sig till sju församlingar, sju lokala sammanhang. Var och en av dem får en specifik hälsning från Jesus Kristus utifrån det som de står i. Men de får också hela bokens budskap som helhet. Vi läser också vers 17-19, för då säger Jesus så här innan det här långa budskapet börjar. Då står det: när jag såg Jesus följa ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sa: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske här efter. Var inte rädd. Exakt den frasen använder Jesus vid flera tillfällen i evangelierna i olika sammanhang. Han talar till sina lärjungar. Han säger: var inte rädd. Och jag tror att man behöver ha med sig det när man läser Uppenbarelseboken för att rätt förstå den. Var inte rädd. Jesus har all makt. Jesus har full kontroll. Även mitt i det som kan verka otroligt dramatiskt. Dagens bibelord hämtar vi från slutet av Uppenbarelseboken, kapitel 20 och vers 11 in i kapitel 21, några verser. En av de sista sakerna som Johannes får se. Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. Och jorden och himlen flydde in för honom, och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka de döda som var i det. Och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen klagan, och ingen smärta ska finnas mer, till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Det här beskriver det som har gett den här söndagen sitt namn, domen. Men det beskriver också det som kommer efter. Gud, jag sa ju det att Bibeln är ju en berättelse med en början och ett slut. Och vad säger då denna berättelse? Jo, att den Gud som har skapat allt en gång i tiden inte har lämnat skapelsen åt sitt öde. Jag minns i syslöjden när vi skulle sticka. Det brukar ju vara ett sånt här moment som ingår. Och på ett sätt, det är många år sedan, men på ett sätt är det häftigt att prova på hur en tunn garntråd, genom att man matar in stickor i den och gör knutar på rätt sätt, så blir det någonting. Det växer fram någonting ur detta. Men jag minns också så tydligt frustrationen. Alltså det krävs ju liksom millimeterprecision. Jag vet inte ens vad de heter, de här små öglorna man ska haka i, och så gör man fel. Och så inser man det efter några rader, och så måste man backa, och då måste man liksom tänka omvänd ordning. Jag har inte stickat på 20 år. Och jag märker i mig själv hur man ibland drar mig från att påbörja saker, framförallt om det krävs fingerfärdighet och tålamod liksom. Man måste lägga ner så mycket energi, och då kan jag ibland känna nej, jag orkar inte. Någon annan som känner igen sig? Vad är inte en hel värld jämfört med ett stickprojekt? Det vi inte har tålamod med, det har Gud tålamod med. Och det är för väl att det är just Gud som är Gud, att han inte har lämnat detta ansvaret till oss. Han har inte gett upp när maskorna blir fel. Han gav det dyrbaraste han hade, sin egen son, för att kronan på hans skapelse, oss människor, skulle få chansen att omvända sig och komma tillbaks till honom. Trots att inte bara en enda liten maska blev fel, utan ganska mycket har blivit tokigt. Detta säger Bibeln. Och en dag, vi vet ju inte när, men en dag kommer Jesus komma tillbaks igen. Och historien kommer att avslutas. Och det som fram till dess har varit en osäker, splittrad tillvaro. Precis den värld som vi känner igen idag, både gott och ont, både glädje och oro blandat. Det som fram till dess har varit kluvet kommer förvandlas till det kommer bytas till en fullständigt trygg tillvaro med Gud i centrum. Detta är ju vad som står i bibelordet. Den nya himlen och den nya jorden och den nya Jerusalem, det föregås ju av en domstolsscen. Det står att böcker öppnas. Om några veckor är det jul, och i Sverige är det ju tradition att titta på Kalle Ankas jul. Och det finns ju en scen där jultomten sitter och så läser hans nissar ur ett register. Och så får han information om en tjej, Molly kanske hon heter, om hon har varit duktig eller inte. Underförstått, har hon förtjänat att få någon julklapp i år? Hur är det egentligen? Tomten vet. Det finns ju också en engelsk sång. Jag tror att de här två berättelserna hör ihop med varandra. Det finns ju en engelsk sång med versen "He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty and nice." Alltså jultomten gör en lista, dubbelkollar för att ta reda på liksom, har man varit snäll eller stygg? Får man ha julklapp? I olika livsåskådningar och i olika sammanhang så finns den här tanken med att en dag kommer hela mitt liv att redovisas. Någonstans finns det en lista där allting står. Alla goda handlingar, alla dåliga handlingar. Ibland säger man det skämtsamt, som med jultomten. Ibland på allvar. Orden i Bibeln, de står ju klart och tydligt. Böcker öppnades. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Och då kan man undra, är det rättvist verkligen denna domstolsscen där Gud så skarpt dömer? Det står ju om en brinnande sjö, det är otroligt allvarliga, tunga ord. Är det rättvist? rättvist av Gud att göra på det viset. Men det är snarare tvärtom. Det vore orättvist om Gud inte skulle döma. Därför att det skulle ju innebära att när allt är sagt och gjort, så är den Gud som har skapat allt, han varken inte, antingen så kan han inte eller så vill han inte skilja mellan ont och gott. I Sverige idag så domineras ju den politiska debatten, i alla fall den senaste veckan, nästan helt av frågan om lag och rätt. Det händer mycket i vårt land. Vi ser det på nyheterna. Och visserligen, Linda Alexandersson skrev i Dagen idag att jämför inte Sverige med Afghanistan. Det är en orättvis jämförelse. Det är en helt annan situation. Vi kan ändå konstatera att det är väldigt mycket i Sverige som oroar. Och den här frågan om vad som ska hejda allt detta har dykt upp högt upp på agendan. Som en 15-åring som skjuts ihjäl. Hur ska vi tackla den situationen? Och receptet, svaret, ja, det är ju det som debatten handlar om. På ena sidan så har vi ju pajkastning mot dem som menar inte har gjort tillräckligt. Och på andra sidan löften om att ta i med hårdhandskarna och styra upp detta. Och så sitter man och funderar, ja, vad av allt detta är politiskt spel? Vad är allvar? Vad kommer verkligen göra skillnad? Det är jättesvårt att säga. Bibeln säger att Gud är alltigenom god, alltigenom helig, alltigenom rättfärdig. Han drivs inte av något politiskt spel. I precis stycket innan det som vi har läst idag, då står det ju att den första som döms, det är djävulen. Människans och Guds fiende. Ondskans ursprung. Jag tror att det finns någonting med det uppvigling. Alltså liksom att man uppmanar andra att begå brott. Och i Bibelns beskrivning av ondskans ursprung så skulle man ju kunna säga att djävulen är en stor uppviglare. Lurar människor att göra det som är fel. Men det står också att varje människa får ta sitt ansvar för det liv som vi har levt. De beslut vi har fattat. Det första som hände i paradiset när Adam och Eva vände Gud ryggen, det var ju att de började skylla på varandra. Gud frågade, vänta lite grann, vad är det som har hänt här? Det var inte mitt fel, det var hon. Men Bibeln säger att en dag kommer varje människa få ta ansvar för sitt eget liv. Däremot så är ju Gud rättvis, opartisk. Han är inte korrupt. Böcker kommer öppnas. Men exakt hur bedömningen av de här böckerna går till står ju inte. Därför att ganska snabbt så hamnar ju fokus på en helt annan slags bok. Nämligen livets bok. Och om livets bok inte hade funnits med, då hade den scenen som vi har läst varit tung, tragisk, fruktansvärd, allt igenom. Uttrycket livets bok, det dyker upp faktiskt några olika gånger i Bibeln. Den första gången i andra Mosebokens 32 kapitel. I Daniels bok finns hänvisningar till livets bok också. Och i Nya testamentet i Filipperbrevet 4:3, då skriver Paulus om några medarbetare att de har sina namn i livets bok. Men vad är då skillnaden mellan de böcker som öppnas och den livets bok som öppnas i slutet? Det finns faktiskt en avgörande skillnad, nämligen att i livets bok står inte våra gärningar uppskrivna utan bara våra namn. I Uppenbarelseboken 3 och 5, det är det första stället i Uppenbarelseboken där just uttrycket livets bok dyker upp. Då säger Jesus så här till en av församlingarna: den som segrar ska alltså kläs i vita kläder. Och jag ska inte stryka hans namn ur livets bok. Och jag ska känna vid hans namn inför min fader och inför hans änglar. Jesus verkar vara den som skriver namn i livets bok. Vad handlar det om? Jo, men det blir ganska tydligt att det handlar om tillhörighet. Där är det inte gärningarna som är det första, utan mitt namn står någonstans. Vi ska gå till Efesierbrevets andra kapitel, verserna 4-10. Paulus skriver så här: men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats med himlen, plats i himlen genom Jesus Kristus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Vem tillhör jag? Ett väldigt välkänt bibelord, det är ju Johannes 3 kapitel. Och ofta läser vi den 16:e versen, den kallas ju den lilla bibeln, men även vers 17 och vers 18 är ju fantastiska. Så här står det: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Det här är den kristna trons goda nyheter. Livet kommer inte koka ner till att en skäggig gammal man sitter och läser en lista och väger för emot. Punkt. That's it. Detta är den kristna trons goda nyheter till varje människa. Att det finns en som både kan och vill rädda oss ifrån domen, Jesus Kristus. Om vi lägger våra liv i hans händer så tar han hand om allt det fula, allt det trasiga. Jesus Kristus bar våra synder på korset. Och han skriver våra namn i livets bok. Och då är det våra namn som räknas, inte våra gärningar. Trots detta så talar ju faktiskt Bibeln om goda gärningar. I Efesierbrevet som vi läste så avslutades det ju med just en uppmaning till att göra goda gärningar. Men ordningsföljden, alltså vad är det som beror på vad, är avgörande. Man får inte en biljett till himlen för att man gör goda gärningar. Det är omöjligt. Ingen människa kan klara av det. Utan man gör goda gärningar för att man tillhör Jesus, för att man blivit förvandlad av honom. Det blir en drivkraft som visar sig i livet. Ordningsföljden är otroligt viktig. Efter den här domstolsscenen så får vi så se en ny bild. En ny himmel, en ny jord, ett nytt Jerusalem. En Gud som är fysiskt närvarande hos sitt folk, som torkar alla tårar. Och det är den sista akten, eller början på den snarare. Det står ju att Gud tar plats hos sitt folk för evigt. Tanken på ett slut. Det finns genom hela Bibeln. Det är inte bara i Uppenbarelseboken som det dyker upp för första gången. Det finns genom hela Bibeln. I ett ställe, vi ska inte läsa, men i Matteus 24 så ger ju Jesus en bild exempelvis om en god och en ond tjänare. Den onde tjänaren tänker att min herre dröjer nog med att komma tillbaka. Det spelar ingen roll med hur jag lever mitt liv här och nu. Medan den goda tjänaren, han vet att en dag kommer min herre tillbaka. Jag vet inte när. Så därför ska jag förvalta så gott jag kan det jag har fått här och nu. I andra Thessalonikerbrevet så tar Paulus itu med en grupp i församlingen som verkar ha blivit helt passiva. De gör ingenting. Och det står inte uttryckligen, men ett stort tema i boken handlar just om Jesu återkomst. Man tänker att kanske är det så att det är en grupp som har tänkt att nej, men Gud kommer ju ändå komma tillbaks en gång och förvandla allting. Vad spelar det då för roll vad vi gör här och nu? Nej, vi väntar hellre. Och Paulus skriver, tänk inte så. Tänk inte så. Arbeta här och nu. Gör det goda här och nu. I Hebreerbrevet så talas det till församlingen i Rom om att de troende är gäster och främlingar. Det kommer någonting annat. Och i andra Petrusbrevet, det ska vi läsa. Andra Petrusbrevets andra kapitel. Då är sammanhanget så att de kristna verkar ha blivit förlöjligade. Som sagt, talet om att Jesus en dag kommer komma tillbaka, det var inte någonting som dök upp första gången i Uppenbarelseboken, utan det finns mer. Jesus själv säger det, bland annat. Men det har ju tagit lite tid. Idag är det 2000 år sedan snart sedan Jesus sa att en dag kommer jag tillbaka. För de första kristna så tänkte man att om ett år kanske. Sen gick det ett år. Det gick 2 år, det gick 10 år, det gick 50 år. Och folk runt omkring som ju känner till detta börjar undra, va? Skulle han inte komma tillbaka snart? Petrus rycker in och så skriver han det här. Andra Petrusbrevet kapitel 3 var det, verserna 8-9. Men en sak får ni inte glömma, mina kära. För Herren är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Det är en sak att dröja för att man inte vill eller inte kan handla. Men Bibeln säger klart och tydligt, en dag kommer den dagen, Herrens dag, då Gud kommer avsluta historien. Men han väntar, han dröjer av en anledning. Han har sänt sin son, inte för att döma, utan för att ge en möjlighet till räddning för så många som möjligt. Det är också en påminnelse om att Jesu sista ord till sina lärjungar var just missionsbefallningen. Han sa inte, sätt dig någonstans och vänta, utan gå ut i hela världen. Berätta mig. Så att så många som möjligt kan få lära känna mig också. Vad gör vi av dessa löften idag? Och vad gör Guds löften och Guds ord med oss? Amen.